Ja, kära vänner, först vill jag säga ett varmt tack för att Stina och jag fick komma hit och vara med idag här. Ja, vi kunde ha varit mera, men vi har inte möjlighet att tillbringa mera tiden den här dagen med er. Men det är så att vi hos oss alltid har haft en stor kärlek till Norge och vi brukar resa till Norge ibland. Vi saknar någonting i Finland som ni har gott om här och det är de här höga fjällen. Det finns kanske lite smått lite längre bort i Finland, men just i våra nejder är det mest platt. Därför känns det så fantastiskt att se på landskapet här. Och man får också komma att tänka på Saltarens ord om hur vi ska vända upp vår blick mot bergen för att se vad som håller. Nu vill jag då alltså tala om Abraham, men först vill jag hälsa er med nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Och vi ska tala om Abrahams barn. Därmed börjar vi då med Abraham som har en särställning i frälsningshistorien. Han kallas trons fader. Han är den som judarna hänvisar till när de framhåller sin specialställning inför Gud som Guds folk. Den specialställningen hade fått genom Abraham, hans son Isak och Isaks son Jakob, som också kallades Israel, och därav har vi namnet Israel, Israels folk och Israel som Guds egendomsfolk. Vi ska göra en historisk utblick över de söner som på egentligt sätt är Abrahams barn. Abraham hade ju faktiskt 8 söner. Men bara en av dem är då den som är stamfar för löftesfolket. Men framförallt ska vi lära oss vad det betyder att vara Abrahams barn i andlig mening. Och då går vi till Nya testamentet lite senare. Vi ska börja med de kötsliga sönerna och sen ska vi gå in på Abrahams efterkommande via Israel. Sedan ska vi tala om Abrahams andliga barn och gå närmare in på begreppet omskärelsen, som ju är ett väldigt viktigt begrepp när det gäller Guds folket. För att sen sluta med att konstatera att det finns 2 vägar. Då vi först lär känna patriarken Abraham heter han inte Abraham, utan han heter Abram. Han härstammade från Mesopotamien, tvåflodslandet. Det finns inte riktigt enighet kring precis var det kaldeiska ur fanns. Men han flyttade med sin familj Tera till Haran, som ligger ungefär vid Eufratflodens övre lopp. Det är i gränsmarkerna mellan dagens Turkiet och Syrien. Det är oerhört aktuellt område också idag. Abraham nämns första gången i första Mosebok 11:26 i en släktutredning över Sems efterkommande. Sem var den tredje eller en av de 3 sönerna till Noa och en av de 8 personer som räddades ur syndafloden. Efter den kronologi som presenteras av Mose tillhörde Abraham den 10:e generationen efter Noa. Han föddes ungefär 300 år efter floden och levde i 175 år. Hans far hette alltså Tera och han hade 2 bröder, Nahor och Haran. De flyttade då med Tera från det kaldeiska ur till Haran. Men sen fick Abraham därifrån uppbrottsorder att flytta till ett annat land, till Kanans land, eller det som vi kallar Palestina. Och Det var alltså så att endast Abraham, hans brorson Lot, som var son till Haran, och Abrahams hustru Sarai, hette hon då på den tiden, som sen fick namnet Sara, flyttade vidare från Haran till Kanan. I Apostlagärningarna 7 berättar Stefanus att Gud uppenbarade sig för Abraham redan i Mesopotamien. Där fick han då den första uppbrottsordern. Men historien börjar egentligen i första Mosebok 12. Där vi i de tre första verserna får läsa vad Abraham får för uppenbarelse från Gud och vad det ska betyda. Både för honom, hans efterkommande, och för världens alla folk. De här orden är väldigt viktiga. Herren sa till Abraham, gå ut ur ditt land och från din släkt och från din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Notera, vid den här tiden hade Abraham ännu inga barn. Han var 75 år gammal. Hans hustru Sara var 65 år gammal. Och de hade väntat redan länge på att få en son. Men han får ett löfte. Han ska få en mängd efterkommande. Hans släkt ska bli talrik. Han ska bli ett stort folk. Åren går, och hur går det med löftet? Gud kommer åter till Abraham och upprepar sitt löfte i det 15 kapitlet i första Mosebok. När Gud upprepar sitt löfte så säger Abraham, Herre, Herre, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös, och arvinget i mitt hus är Eliezer från Damaskus. Och han rent av skyller barnlösheten på Gud. Se mig har du inte gett någon avkomma. En av mitt husfolk kommer att ärva mig. Det verkar som om Abraham skulle vara bitter. Han är bitter på Gud. Du har lovat. Håller du inte vad du har lovat? Men Gud upprepade sitt löfte. Och Abraham trodde Gud. Han trodde, han fick tron av att Gud gav honom löftet. Då Paulus i Romarbrevet 4, det ska vi komma tillbaka till senare, skriver om hur Abraham blev rättfärdig av tro, använder han ett oerhört starkt ord om Abrahams situation när han säger de här kritiska orden. Han kallar honom ogudaktig. Och där säger han, den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Och just det här tar han exempel från Abraham. Abraham var en sådan som räknades rättfärdig trots att han var ogudaktig. Det var otrons sinnelag när Abraham sa, mig har du inte gett någon avkomma. Det blir nog så att min tjänare kommer att ärva mig. Det här att inte tro Guds ord, det är ogudaktighet. Det är vår natur, sådan som vi syndare är. Också Abraham hade en sådan natur. Men sen väckte Guds ord och löfte tro hos honom. Då trodde han. Och det räknades till rättfärdighet. Men hur skulle löftet infrias? Vi har inte någon exakt kronologi. Vi har bara några få angivelser av år eller ålder. Så mycket vet vi att när 10 år hade gått efter utvandringen från Haran, då Abraham var 85 år och Sara var 75 år, Då tog Abraham saken i egna händer. Då sa hans hustru Sara till honom. Nu måste vi göra någonting. Gud har lovat att du ska bli far till ett stort folk. Jag får inga barn längre. Ta tjänstekvinnan Hagar, vår slavinna. Gå in till henne. Hon får bli din bihustru. Hon ska föda en son av dig. Så säger Sara. Det var ju någonting oerhört. Ja, fast på den tiden var det inte ovanligt att en kvinna tog till det. Därför att den son som då föddes av slavinnan räknades som hennes son. Likväl. Men det var ju en skam att hon inte kunde föda barn. Abraham lyssnade till hennes ord. Så tog han Hagar till hustru, till sin bihustru. Och hon födde faktiskt en son, Ismael. Nu tror då Abraham att löftet har gått till uppfyllelse. Han har fått en son. Men det var inte så Gud hade tänkt. Gud vill inte att någon människa ska medverka i det som han har planerat. 13 år efter att Ismael hade fötts kommer Gud igen till Abraham. 13 år. En lång tid igen går. Det berättas i det 17 kapitlet i första Mosebok. Det är bara 2 kapitel efter det där förra, det 15. Men det har gått en så pass lång tid där. Nu är Abraham 99 år gammal. Den här gången ändrar han hans namn till Abraham, fader till många. Och nu upprättar han omskärelsens förbund med Abraham. Det här kommer att ha betydelse och vi ska återkomma till det senare. Så upprepar han åter sitt löfte och ändrar också Sarais namn till Sara. Och så säger han så här, jag ska välsigna henne och ge dig en son också med henne. Notera, Sara är 89 år gammal. Och vi kanske tänker att på den tiden så gick det nog för sig att gamla kvinnor kunde föda barn. Men det heter så tydligt här att hon inte längre var förmögen att föda. Hennes tid som mor hade tagit slut för länge sedan. Så Abraham skrattar. Men måtte då Ismael få leva inför dig, säger han. Det räcker väl till. Jag har ju en son. Skulle det födas barn åt en man som är 100 år, säger han. Och skulle Sara föda barn, hon som är 90 år. Gud understryker ändå att det är Sara som ska föda en son åt honom. Och han ska heta Isak. Gud rent av ger namnet åt denna son som småningom ska födas. Och så blir det också. Sara föder Isak på sin ålderdom. I en tid när hon mänskligt sett inte längre kunde föda barn. Vi ska anknyta till Romarbrevet 4. Där säger Paulus så här från vers 19. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring 100 år. Och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Han tvivlade inte i otro, det hade han gjort tidigare. Men nu tvivlade han inte, trots att han nu var så mycket äldre än första gången när Gud uppenbarade sig. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Senare fick Abraham order att offra denna löftesson, Isak. Vi vet att han var lydig också i det här och var beredd att offra honom. I Hebreerbrevet 11 heter det om honom. Abraham räknade med att Gud hade makt till och med att uppväcka från de döda. Han litade på att även om han måste döda sin son Isak, som Gud hade sagt att han måste göra, så kan ju Gud uppväcka honom. Men nu, Gud uppenbarar ju där hur han skulle frälsa sitt folk. Abraham fick se en bock. som han kunde slakta och offra istället för sin son Isak. Det var inte Isak som skulle bli offerlamm. Den uppgiften skulle Guds enfödde son ha. Han som är Gud av Gud, sann Gud född av jungfru Maria, som sann människa, Jesus Kristus, Guds lamm, som tar bort världens synd genom sitt oskyldiga lidande och sin död på korset. Han skulle verkligen offras. Men det var Isak som skulle bli den som förde frälsningslinjen vidare och blev en förebild för honom som blev det sanna offret. Och att det var Isak som skulle föra frälsningslinjen vidare visar att det var i kraft av Guds ord och löfte som vi skulle frälsas, inte genom våra egna gärningar. Det var genom tron på detta Guds ord och löfte som Abraham blev rättfärdig. Därmed trodde han också på löftet som Gud gav på syndafallets dag, att kvinnans säd skulle krossa ormens huvud. Abraham fick sen också 6 andra söner med Ketura, som han tydligen tog till bihustru efter att Sara hade dött. De här 6 var, det räknas upp i första Mosebok 25, Simran, Joksan, Medan, Midjan, Gisbak och Sua. Men lika lite som Ismael räknades de här sönerna som hans egentliga söner, för det var bara Isak som var son efter löftet. Det var honom som Gud hade lovat. Det var han som fick arvet, medan de andra sönerna sändes bort efter att Abraham hade gett dem gåvor. Och det var sen genom Isak som välsignelsen fördes vidare. Låt oss nu se på den fortsatta historien efter Abraham. Jag antar att det här är bekant för er, men det är så viktigt för helheten att vi måste gå igenom det ordentligt. Välsignelsens linje gick alltså via den andra sonen till Isak och hans hustru Rebecka. Det var så Gud ville ha det. Men hur gick linjen vidare efter Isak? Han hade 2 söner, Esau och Jakob. Tvillingar. Esau föddes först. Han var den förstfödde och hade därmed en speciell rätt till välsignelse. Han hade särskilda rättigheter. Skulle bli ledare i familjen. Jakob var en bedragare. Och han lurade först av Esau hans förstfödslorätt. Och sen lurade han sin far Isak på välsignelsen. Så blev han tvungen att fly för att han fruktade sin brors hämnd. Då han vistades i Haran och tjänade sin morbror Laban blev han i sin tur lurad. Han älskade Labans andra dotter, Rakel. Och han fick löfte om att få gifta sig med henne bara han tjänade Laban i 7 år. Och sen när bröllopet stundade och hustrun som sed var beslöjad när de gick in i sitt rum, så då visste inte Jakob att Laban hade ordnat det så att det var Lea som blev hans hustru då. En fruktansvärd chock. Men Laban lovade att han ska få Rakel också om han tjänar ytterligare 7 år. Och det gjorde han. Sen efter det här var Jakob ännu i 6 år i tjänst hos Laban innan han fick återvända hem. Men det var också med stora strapatser. Modern Rebecka som var delaktig i det här falskheten i listen att Jakob skulle lura till sig Isaks välsignelse. Hon hade sagt att han ska fara bort, han ska fara till sin släkt, till Rebeckas släkt i Haran, tills Esau har lugnat sig. Esau är nämligen inställd på att mörda sin bror Jakob efter att fadern har dött. Och Rebecka säger att hon ska skicka bud när han har lugnat ner sig så att han kan återvända. Det budet fick aldrig Jakob. Tydligen hade Rebecka dött innan han återvände. Det står inte så, men vi kan gissa det. Jakob återvänder alltså utan att veta hur Esau förhåller sig. Och det blir en svår resa. Jakob oroar sig. Och så kämpar han en natt mot en okänd man som var Gud själv vid Jabboks vad. Då fick han det nya namnet Israel, som betyder han kämpar med Gud. Från det här tillfället använder Mose både namnet Jakob och Israel. Men när Jakob med sina 12 söner och deras familjer flyttade till Egypten, räddade ur hungersnöden genom Josef, då är det Israels barn som beskriver det stora folk som sedan ska dra ut ur Egypten under Mose. Israel blir då namnet på löftesfolket, förbundsfolket. Det kallas inte Jakobs barn i det sammanhanget. Israel är det folk som har utvalts på ett särskilt sätt av Gud för att föra släktet vidare tills kvinnans säd ska komma, alltså Jesus. Men det är märkligt det här förhållandet mellan Esau och Jakob. Esau var ju den förstfödde. I Malaki står det i första kapitlet: Jag har älskat er, säger Herren, och ni frågar: På vilket sätt har du älskat oss? Var inte Esau bror till Jakob, säger Herren. Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Jag gjorde hans berg till en ödemark och gav hans arvedel åt öknens schakaler. Det här stället citerar Paulus i Romarbrevet 9. Det står ju skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Hur gjorde Gud så? Varför ställde Gud Jakob fram om Esau, fast Esau var den förstfödde? Den enda förklaringen vi får är: det var Guds vilja. Vi får ingen logisk förklaring till varför Gud valde Esau, Jakob, och inte den förstfödde Esau. Och så händer det så att Gud använder sig av den ondska som Jakob har, bedrägeriet, för att han verkligen också ska få faderns välsignelse. I Romarbrevet får vi veta att Gud handlar så här för att demonstrera att han inte följer mänskliga ordningar. Han är helt suverän, han är oförutsägbar. Han väljer inte utifrån mänskliga värderingar eller efter vad vi tycker är sunt och riktigt. Vi skulle kanske inte favorisera Jakob framom Esau. Varför skulle vi lyfta upp en bedragare? Gud tänker annorlunda. Han rättfärdiggör den ogudaktige. Utan att han är värde. Inte värde det minsta. Därför valde han Jakob. Vi fortsätter med några intressanta fakta från den följande generationen. Den äldste av Jakobs söner borde i den tidens praxis ha blivit anförare för stammarna. Det var Ruben. Men han förkastades för han begick otukt med en av Jakobs bihustrur. Den andra i ordningen var Simeon och den tredje Levi. De här båda ställde till med ett våldsamt blodbad i Sikem efter att Jakobs familj hade återvänt till Kanan. Det var så att folket där, Sikem, begick våldtäkt mot deras syster Dina. Och det här bestraffade de här två bröderna med ett våldsamt blodbad. Och därför blev inte heller det ledare för de 12 stammarna. Den som fick ledaransvaret var den fjärde sonen, Juda. Det var via honom som frälsningslinjen gick vidare, som vi kan läsa i Matteusevangeliets första kapitel och Lukasevangeliets tredje kapitel. Jesus föddes till sin mänskliga härkomst av Judas stam. Det är också från honom som benämningen jude har kommit, eftersom hans stam, Judas stam, blev bevarad de majoriteten av de andra stammarna som då efter Salomos död avföll från Davids hus blev nordriket. Och de fördes bort till Assyrien i slutet av 700-talet före Kristus, slutet av 700 som då är 720 ungefär. Vad betyder namnet Juda? Då Lea, den som Jakob först gifte sig med, hade fött Juda, sa hon: Nu vill jag tacka Herren. Det står i första Mosebok 29. Och det finns en fotnot åtminstone i svenska folkbibeln som jag använder, och kanske också i den norska, vad ordet eller namnet Juda betyder. Det är nämligen en anknytning till det hebreiska ordet för tacka eller prisa. Det här anknyter Paulus till i Romarbrevets andra kapitel, där han säger så här i slutet av kapitlet: Den är inte jude som är det till det yttre. Och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre. Och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor, utan av Gud. En jude är en sådan som har sitt beröm, ros, från Gud. Det här visste också de om som hörde till Judas stam. Men det fanns också spridda rester av de andra stammarna under Jesu tid. En av dem var Paulus, som var Benjamins stam. Och för alla dem gällde att de berömde sig av att höra till Guds utvalda folk, Israel. Låt mig lägga in en parentes här. Är det inte märkligt att just det här ordet beröm, stolthet, har börjat användas av homofilirörelsen idag? Stockholm Pride pågår visst i dagarna. Pride, stolthet. I Romarbrevets första kapitel nämner Paulus just homosexualitet som synd. Där uppger han att orsaken till Guds vrede är just att människorna inte ärade Gud. De gav inte Gud äran, utan sökte sitt beröm i det skapade istället för i Guds skapelse. Eller istället för skaparen ska det vara. Nåja, där lämnar vi den parentesen. Så ska vi gå över till Abrahams andliga barn. Och vi ska se hur Paulus beskriver det sanna Israel i Romarbrevets 9:e kapitel. Han uttrycker sin bedrövelse över att hans landsmän vänder Kristus ryggen. Han skriver att han önskar att han själv vore fördömd och skild från Kristus i sina bröders ställe. Så här lyder det: De israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbundet och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa. Det här är ju en beskrivning av Guds Israel, det gammaltestamentliga gudsfolket. Är det då det folket som Paulus tänker på när han talar om det sanna Israel? Nej, för han fortsätter. Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande ska räknas som dina barn. Det vill säga, Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande. Av Abrahams alla 8 söner, de som genom naturlig härkomst var hans barn, är det bara Isak som räknas som Abrahams barn i egentlig mening. Inte ens Ismael hör hit. Han som Abraham så älskade och hoppades skulle vara den som Gud hade avsett med sitt löfte. Så går Paulus fram till nästa generation. Men inte bara det. Rebecka fick 2 söner med en och samma man, vår fader Isak, innan barnen ännu var födda, och innan de hade gjort vare sig gott eller ont, sades det till henne: den äldre ska tjäna den yngre. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast, och inte bero på gärningar, utan på honom som kallar. Det står ju skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Och lite längre fram förklarar han: alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. Allt det här skedde för att det skulle stå helt klart att ingenting hänger på vad människor planerar eller uträttar, utan allt beror på Guds vilja och på Guds barmhärtighet. Äran ska endast Gud ha. Det här är grunden till varför Gud handlar så märkligt som han gör. Gud låter Abraham och Sara vänta i 25 år på att Isak skulle födas. Tänk vilken lång tid. Under tiden hade de tagit saken i egna händer. För de tyckte att de måste hjälpa Gud att uppfylla sitt löfte. Men så ville inte Gud. Han ville visa att han förmår göra vad han har lovat. Också fastän det är helt omöjligt mänskligt sett. Och därför väntade han så länge. När det enligt mänsklig ordning var Esau som skulle föra Esau löftets linje vidare, så ändrade Gud det. Han använde människors synd och falskhet för sitt syfte, så att Jakob fick överta den förstföddes välsignelse och blev den som fick ge namn åt Guds utvalda folk. Vi ser alltså att inte alla kötsliga söner har Abrahams välsignelse. Ismaeliterna har den inte. Ismaeliternas efterkommande, det är araberna. Inte heller edomiterna har den. Edomiterna är ett namn som är på Esaus efterkommande, eftersom Esau också kallades Edom. Inte heller midjaniterna, medaniterna och så vidare, de andra av Abrahams söner. Det är bara de som är barn efter löftet, Isak och Jakob, som räknas som Abrahams barn. Men inte ens alla Jakobs barn är de sanna israeliterna. Det är tydligt när Paulus senare hänvisar till en utsaga av Jesaja i Jesajas kapitel, det är vers 27 i Romarbrevet 9. Om en Israels barn vore talrika som havets sand, ska bara en rest bli frälst. Vilken rest talar Jesaja om? Jo, om dem som tror löftet. Den stora massan förkastade budskapet som profeterna predikade. Det var om dem som Jesus sa i sin liknelse om de onda vingårdsarbetarna i Matteus 21. Att de tog fast tjänarna, de slog dem, dödade och stenade dem. Slutligen ska de göra på samma sätt med människosonen, Jesus själv. De ska förkasta honom och korsfästa honom. Hur ska vi nu se på dem som förkastade profeterna i Gamla testamentet och som på Jesu tid förkastade hans budskap och korsfäste honom? Är de verkligen israeliter, Guds folk, trots att de förkastar budskapet? Nej, de tillhör inte Guds folk i egentlig mening. De är inte sanna israeliter, de är inte sanna judar, för de ger inte äran åt Gud. Och därför ger Gud dem inte äran att vara hans folk. Det är den lilla resten som tar emot Guds ord som är hans folk. Den lilla skara av det stora yttre folket som tror Guds ord liksom Abraham, hur orimligt det än är för vårt förnuft. Så var det i Gamla testamentet. Bara den lilla skara som trodde profeternas ord blev erkända av Gud. Så är det i Nya testamentet. Bara de som tror Guds ord blir erkända. Vi läser på nytt. Den är inte jude som är det i det yttre. Och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre. Och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor utan av Gud. Omskärelse ska vi nu då gå in på. Det nämndes här just i det som Paulus skrev. Abraham är fader både till omskurna och oomskurna. De här judarna, så kallat judarna i andlig mening, som är judar i sitt inre, vilka är det då? Vad betyder det att de är omskurna genom anden? Nu ska vi gå till Romarbrevet 4 tillbaka för att se hur Paulus bevisar att det inte handlar bara om dem som är omskurna på köttet, det vill säga dem som är medlemmar av det gammaltestamentliga gudsfolket. Vi läser från vers 2. Om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar, då har han något att berömma sig av, men inte inför Gud. Ty vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Den som har gärningar att peka på får sin lön inte av nåd utan som något han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. När Paulus ska bevisa att Abraham blev förklarad rättfärdig utan gärningar gör han det med stöd av tidpunkten för omkärelsen. Vi går därför tillbaka lite till första Mosebok. I kapitel 15 berättas att Abraham trodde Gud när han gav honom löftet om en talrik avkomma. Lika talrik som stjärnorna på himlen. Det var då som Gud förklarade honom rättfärdig genom tron. Många år senare tar Abraham till egna gärningar för att se till att han får en son, Ismael. Det sker när han är 85 år gammal. Ett par kapitel senare, i 17 kapitlet, då Abraham är 99 år gammal, kommer Gud på nytt och upprepar sitt löfte. Och den här gången ger han omskärelsen som ett tecken på förbundet. Det här händer alltså minst 14 år efter att Abraham förklarades rättfärdig av tro. Därför frågar Paulus när tron tillräknades honom till rättfärdighet. När blev den tillräknad honom? Sedan han blivit omskuren? Nej, det skedde medan han ännu var oomskuren. Han tog emot omskärelsens tecken som bekräftelse på rättfärdigheten genom tron. Och den ägde han redan som oomskuren. Därför kan Paulus fortsätta sin argumentation att tron tillräknas utan avseende på om vi är omskurna eller inte. Så skulle han vara fader till alla oomskurna som tror, och så skulle rättfärdighet tillräknas dem. Han skulle även vara fader till omskurna, till sådana som inte endast hör till de omskurna utan också vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham hade som oomskuren. Abraham blev en far till alla oomskurna som tror. För han var själv oomskuren när han trodde Gud. Det räknades honom till rättfärdighet. Då judarna hävdar att det är bara de omskurna som har rätt till välsignelsen genom Abraham, talar de alltså mot sin egen historia. För Abraham levde i tron som oomskuren i 14 år. Minst 14 år, det kan vara lite mera. Abraham är också far till alla omskurna genom tron, alltså inte till alla som hade fått omskärelsen fysiskt. För till dem hörde också bland annat Ismael och hans efterkommande, utan till alla som var omskurna och trodde på löftet. Det handlar alltså om den rest som Jesaja talar om. Abraham är en far för judar som tror, de som tillhörde fysiska Israel. Abraham är en far för hedningar som tror, alltså de som inte är judar efter köttet. Därför får norrmän, finländare, svenskar, amerikanare, tyskar, afrikaner, asiater, som är från alla stammar och språk och folk och tungomål, räkna sig som Abrahams barn genom tron. Vi ska anknyta det här med omskärelsen också till dopet. För dopet är det nya förbundets omskärelse. Genom dopet blir vi omskurna med en hjärtats omskärelse. Vi läser i Kolosserbrevet 2. I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda. Här gäller nu samma sak som med den kötsliga omskärelsen. Inte alla får välsignelsen utan de som tror. Inte alla som döps blir automatiskt välsignade med dopets välsignelser utan de som tror. Tyvärr ser vi många exempel omkring oss på att döpta människor förkastar frälsningen i Kristus. Det är oerhört tragiskt. Precis samma tragedi som Paulus sörjer så djupt över, att många av hans eget folk förkastar frälsningen, trots att de är medlemmar i förbundet, barn av Abraham på ett kötsligt sätt. På liknande sätt som det är med omskärelsen är det alltså också med dopet, men det finns ändå en skillnad. Det var de judiska pojkarna som skulle omskäras redan vid 8 dagars ålder, och sen skulle de läras att följa Guds ord, att lyda allt vad Herren hade påbjudit. Vi ska döpa och lära, enligt Jesu befallning. Och nu kommer något nytt som Paulus framställer så klart och koncist i Galaterbrevets 3:e kapitel, vers 28. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Här är ingen skillnad först mellan jude och grek. I gamla förbundet gällde omskärelsen bara judar. Det nya förbundet gäller alla människor. Och det profeterade redan Jesaja om. Vi läser i Jesaja 49. Det är för lite för dig då du är min tjänare att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Och på pingsten citerade Petrus profeten Joel. Och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Därför har också vi i det yttersta Norden fått del av evangeliet. Genom Guds nåd har vi fått bli Abrahams barn. Genom tron på frälsaren Jesus. Genom att vi är döpta in i hans gemenskap. Eller egentligen Jesu Kristi gemenskap. Genom tron på frälsaren, Abrahams son och Davids son. Det finns här också en annan skillnad. Det är inte bara pojkarna som ska döpas. Dopet gäller alla. Här är inte man och kvinna. Det gäller både män och kvinnor som hör och tror och som blir döpta. Och så som Petrus sa på pingstdagen, löftet gäller er och era barn, så gäller evangeliet också de små barnen som bärs till dopet av sina troende föräldrar, både pojkar och flickor. Också det är Abrahams barn. Och det är heller ingen skillnad på vilken status vi har i samhället, om vi är slavar eller fria. Det här var också nytt. Då Paulus skrev till romarna och till kolosserna skrev han till kristna som var av grekisk härkomst, av judisk härkomst. De som var av grekisk härkomst var alltså hedningar efter judarnas sätt att se. Han skrev till kristna efter judisk härkomst. Det fanns sannolikt slavar ibland dem. På den tiden var den sociala skillnaden enorm mellan slavar och fria. Men i Kristi rike är det ingen skillnad på det som vi människor kallar olika stånd eller status. Vi ska ännu återvända till Isak och Ismael och tala om de två vägarna, så som Paulus hänvisar till dem i Galaterbrevets 3:e kapitel. Abraham hade 2 söner, en med sin slavinna och en med sin fria hustru. Slavinnans son var född av mänsklig vilja, den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte. Detta har en djupare mening. De 2 kvinnorna betecknar 2 förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn i slaveri. Det är Hagar. Ordet Hagar betecknar Sinai berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem, eftersom de lever i slaveri med sina barn. Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder. Paulus hänvisning till de båda brödernas mödrar är mycket intressant. Hagar var slavinna. Hennes son Isak blev stamfar till araberna som nu till övervägande del är muslimer. De lever i slaveri under kravet på att prestera gärningar för att accepteras av Gud. Men så säger Paulus att Hagar betecknar Sinaiberg i Arabien och motsvarar den nuvarande Jerusalem. Det här är en märklig övergång. Hon, Hagar, är därmed en andlig mor. Inte till araberna utan till judarna som lever i slaveri med sina barn. Paulus säger alltså inte att Sara, den fria hustrun, är mor till judarna efter köttet, utan att hon betecknar dem som är frigjorda från lagen och lever av nåd genom tron på Jesus Kristus. Däremot är Hagar, slavkvinnan, bilden av judarnas träldom under lagen, så länge de inte har befriats genom evangelium. Och lika så naturligtvis till alla andra människors slaveri under gärningarna, gärningsrättfärdigheten. Så länge det inte har befriats genom evangelium. Vår riktiga mor är det himmelska Jerusalem. Där det inte finns något slaveri under lagen. Paulus använder det här exemplet för att understryka det fria evangeliet. Som löser från syndens träldom och som ger oss det himmelska hoppet. Det har kommit till oss till del för att Guds son, Jesus Kristus, har blivit hela världens frälsare. Han har burit alla människors, alla synder på korset och uppstått för att världen ska leva. Det här budskapet vill han predika ut över jorden för att alla människor ska hörsamma sonen och inte gå förlorade. På samma sätt som när judar i otro förkastade Messias och därmed inte tillhörde den lilla saliga resten av troende, så kommer alla hedningar som inte hörsammar sonen att förkastas från Guds ansikte. Abrahams barn, de sanna judarna, är de som ger Gud äran och som därmed har sitt beröm inte från människor utan från Gud. Alla hedningar som hör Herren till ska vara med den dagen när vi ställs inför den sista räkenskapen. Och då ska också alla judar efter köttet vara med då de har trott på Herren Jesus. Inte en enda av dem är borta. Hedningar som har trott på Jesus och judar efter köttet som har trott på Jesus. För Paulus säger ju i Romarbrevet 8: dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Så ska den lilla resten, den lilla jorden, komma lyckligt hem. För Jesus säger: var inte rädd, du lilla jord. Ty er fader har beslutat att ge er riket. Du som har fått höra evangelium om Jesus Kristus, håll fast vid det. Och du ska för det blodets skull som Guds lamm lät rinna för dig, för din skull bli salig. Guds namn till pris och ära. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.